Yes, vi har tittat och studerat om reformationen under den här serien. Och tyvärr så är det sista mötet som vi har ikväll här som kommer att handla om reformationen fullbordas, som sagt. I vårt första möte så har vi sett på nåden alena. Vi har sett på hur Luther spikade upp sina 95 teser emot avlaten, emot den idén om att man kan betala eller arbeta sig till frälsning på något sätt, eller till att bli av med de skulderna som synden hade orsakat. Vi såg också på skriften alena hur Martin Luther stod upp inför riksdagen i Worms och han lyfte fram att Bibeln är den enda auktoriteten för honom. Och det ledde till den protestantiska reformationen där många anslöt sig till honom och splittringen mellan protestanterna och den katolska kyrkan. Sen i förmiddags så tittade vi på frågan om antikrist. Vi ställde frågan, tog Luther fel angående antikrist? Vi såg att Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer och många andra personer identifierade det påvliga ämbetet som antikrist. Och vi studerade Daniel kapitel 7 och vi tittade på 5 stycken karaktärsdrag för det lilla hornet eller antikrist som Bibeln lyfter fram. Och vi såg att tyvärr så passar inte det in på någonting annat än det som faktiskt reformatorerna kom fram till. Den romerska kyrkan som uppfyllde alla dessa kännetecken. De skulle regera i 1260 år och vi såg på det också att de började sin regeringstid 538 och den sträckte sig fram till 1798 när Napoleon avsatte påven. Så det här är repetition ifrån det. Och ikväll så ska vi alltså titta på frågan om reformationen fullbordas. Men innan vi går vidare så skulle jag vilja ha en kort bön också om att Gud ska vara med och leda. Låt oss be. Vår himmelske far, vi prisar och tackar dig för att vi har förmånen att få vara här tillsammans igen och vi får studera detta ämne. Vi ber att du ska sända din ande till oss, att du ska inspirera oss, att du ska hjälpa oss att förstå det här budskapet. Vad det betyder för oss och hur vi också kan förmedla det till andra. Det är min bön i Jesu namn. Amen. Det var någon som frågade mig här i eftermiddag om det här att 1798, att det var slutet för påvedömet. Vi vet ju att påvedömet finns ju fortfarande idag, eller hur? Så det var ju inte slutet i den bemärkelsen, utan det var ett, som vi tittade på förut också, ett dödligt sår som det här systemet skulle få. Så vi läste i Uppenbarelseboken, eller vi läser i Uppenbarelseboken 13:3 att ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrades över vilddjuret och följde det. Vi har identifierat detta vilddjur. Och vi såg att de skulle få ett förresten, jag vill säga det återigen, att när vi pratar om att det här vilddjuret representerar den katolska kyrkan så pratar vi om systemet. Inte nödvändigtvis alla personer i systemet. Vi såg att Gud har sitt folk i alla församlingar. Hur många tror det? Jag tror det också. Och Gud vill förbereda sitt folk. Han kallar ut sitt folk ifrån det system som har förvrängt bilden utav Kristus. Men här så står det att det dödliga såret kommer att läkas. Och hela jorden ska förundra sig och följa det här vilddjuret. Och vi ser att den makten som de förlorade 1798 har sakta men säkert börjat att återhämta sig. De har börjat få tillbaka det. 1929 så fick de tillbaka en del av sin politiska makt. Eller de fick ett politiskt rike igen. Och om man tittar på den protestantiska världen så ser man att fler och fler också vill på något sätt förena sig tillsammans med det här systemet igen. Vi tittade på några ämbetsbärare i Svenska kyrkan som alla ville se, eller som några av de här då, som ville se att påven var den samlande gestalten för världskristenheten. Och de önskade komma tillbaka. Vi ser att det här såret som också som har orsakats kommer att återställa sakta men säkert. Det är intressant om man bara tittar på vad påven Franciscus säger och orden han använder. Det är väldigt spännande om man tittar på Bibelns profetior. Han vädjar om förlåtelse för synden i vår splittring, ett öppet sår i Kristi kropp. Han pratar om ett öppet sår i Kristi kropp, och i Kristi kropp så menar han förstås den katolska kyrkan. Så här har vi ett sår, som du vill så att säga, ett öppet sår i den katolska kyrkan som han längtar efter ska bli helat igen. Och vi kan undra, vad menar han med detta? Benediktus sa 2007, han förklarade lite mer noggrant vad det här såret faktiskt refererade till. Vatikanen, står det från Times här, har beskrivit protestantiska och ortodoxa trosuppfattningar som oriktiga kyrkor i ett dokument som blev publicerat med påvens fulla auktoritet. Dokumentet sa, och lägg märke till det här, att den ortodoxa kyrkan led av ett sår eftersom den inte erkände påvens överlägsenhet. Och såret var ännu mer djupgående i protestantiska samfund, lades det till. Så det såret som de känner i Kristi kropp är att det finns vissa som inte har accepterat påvens överhöghet ännu. Men som vi såg så är det flera protestantiska, i alla fall ämbetsbärare, som vill tillbaka till att erkänna påvens överhöghet. Och därmed så kan de alla ställas under en och samma fana. Förvånande nog, för ett år sedan här i Lund så uttryckte biskopen i norska lutherska kyrkan att hon sa på den här mässan som de hade att många av våra medlemmar, alltså i lutherska kyrkan, längtar efter att ta nattvarden vid samma bord. Vi längtar efter att såret i Kristi kropp ska bli helat. Så ni ser, många protestanter öppet längtar efter att det här ska återställas och använder profetians ord nästan i att beskriva det som håller på att hända. Så många vill tillbaka till Rom. Många vill tänka att vi måste förena oss igen. Det här dödliga såret som påvedömet har fått, vi måste kunna återupprätta det och komma tillbaka så att det kan helas. Men vi såg också förra gången att Kristus kallar sitt folk ut ifrån detta system. Han vill inte att vi ska gå tillbaka till det. Till det system som har en sådan förvrängd bild utav kristendomen, utan han vill kalla sitt folk så långt bort ifrån det som möjligt i princip. Han säger i Uppenbarelseboken 18:4: jag hörde en annan röst från himlen säga, gå ut från henne mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Syftet med reformationen var att föra Guds folk ut ur Babylon. Det är syftet med reformationen. Och vi kan säga, men skedde inte det då med Martin Luther? Visst, organisationsmässigt sett så separerades kyrkorna. Men det fanns fortfarande en hel del läror, romerska läror, som stannade kvar i de kyrkor som etablerades senare. Och därför så kom inte folket helt ut ur det här systemet. I Daniel 11 så finns det en profetia om den här tiden att Guds folk ska luttras så att de blir rena och fläckfria in till ändens tid. Jesus önskar ha ett rent folk när han kommer tillbaka. Ett folk som har lagt bort alla falska läror och har kommit tillbaka till den nytestamentliga församlingen. Till den som stod på Bibeln och endast Bibeln. Martin Luther lyfte upp den principen. Men vi ska titta idag på att hans efterföljare har inte fortsatt den reformationen till sin fullbordan. Och det är det vi ska titta på idag. Luther upptäckte många nya sanningar. Andra personer fortsatte den här reformationen. Och Guds syfte var inte att den skulle avstanna. Att den skulle liksom, så fort de har tagit ett steg ut ur Rom, att de tänker, ja nu är det bra, nu stannar vi här. Utan han ville att det skulle fortsätta. John Robinson, han var en puritansk ledare. Och han predikade för sin församling som skulle resa över till Amerika med väldigt berörande ord. För de ville ha religionsfrihet och andra saker. Och han sa så här, ni ska ta emot allt det ljus och all den sanning som ska uppenbaras för er från hans helga ord. Det är nämligen inte möjligt att en fullkomlig kunskap på en gång ska bryta fram i den kristna världen som så nyss har kommit ut ur ett så tjockt antikristligt mörker. Så han säger är att vi ska inte tro att vi har upptäckt all sanning. Låt oss fortsätta framåt. Låt oss gräva vidare. Låt oss ransaka oss och se, finns det andra saker som vi har lärt oss av tradition men som faktiskt inte finns stöd för i skriften. Så de här sakerna uppmuntrade John Robinson sina församlingsmedlemmar på ett väldigt ödmjukt sätt att göra. Och Guds folk skulle fortsätta sin vandring ut ur Babylon ända tills de nådde till den grupp som vi finner i Uppenbarelseboken 14. Om ni har era biblar så får ni gärna slå upp till Uppenbarelseboken 14. Och där finner vi en beskrivning i vers 14 av Jesu återkomst. Det står, jag såg och se ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade en människoson. På sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med stark röst till honom som satt på molnet. Räck ut din skära och skörda, för skördetiden har kommit och jordens skörd är mogen. Så ni som är kristna, vilken händelse beskrivs här? Människosonen som kommer på ett vitt moln och ska skörda jorden. Är det Jesu återkomst? Det är precis samma sak som i Matteus 24 när Jesus säger att människosonen ska komma på ett moln med stor makt och härlighet. Här har vi Jesu återkomst. Och precis innan Jesus kommer tillbaka i vers 12 här så ser vi att det finns ett folk. Här visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Här har vi det folk som är renat och luttrat till ändens tid. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Hur många önskar vara en del av den gruppen? Jag önskar att vara en del av den gruppen. Som håller fast vid Guds bud och har tron på Jesus. Och om vi vill komma hit till att vara i den här gruppen så behöver vi fullborda reformationen. Vi behöver fortsätta att vandra i det ljus som Jesus låter lysa på vår väg. För att förbereda sitt folk, för att bli så som det står här, så sände Jesus ett budskap, eller han sände tre budskap som kallas för de tre änglarnas budskap. I Uppenbarelseboken 14, vers 6 så säger Johannes att jag såg en annan ängel flyga uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla folk och stammar och språk och länder. Så hela världen skulle höra detta budskap. Och därigenom så skulle det finnas ett folk. Så avslutas de tre änglarnas budskap med att här visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Och det budskap som vi ska titta på här speciellt idag handlar om vilddjurets märke. Hur många har hört talas om vilddjurets märke? Okej, vilddjurets märke är någonting som det finns mycket teorier och spekulationer om. Vad är det för någonting? Och du har sett massa YouTube-videor om det kanske. Men vad säger Bibeln ska vi titta på idag? Vad det handlar om? Uppenbarelseboken 14, 9-11, där står det att den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Nu, det är ganska allvarlig varning, eller hur? Faktum är, om man läser vidare där, så ser man att det finns ingen allvarligare varning i hela Bibeln. Det är en fruktansvärd varning. Så vi vill undvika vilddjurets märke till varje pris, eller hur? För om vi får vilddjurets märke så kommer vi att förlora vår eviga liv. Är ni med? Det är vad texten säger. Vi kan läsa den i sin helhet. Den tredje ängeln följde och sa det med en stark röst. Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger i evigheters evigheter. De har ingen ro vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. Och sen avslutas det med, här visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Nu, om Gud ger en så här stark varning, tror ni inte att han också kommer att berätta för oss vad det faktiskt handlar om? Tror ni att Gud är kärlekens Gud? Hur många är övertygade om att Gud är kärleksfull? Okej, om en kärleksfull Gud verkligen älskar oss och så ger han oss en så här stark varning, det är inte för att skrämma oss eller göra oss rädda, utan det är för att det är viktiga saker som händer. Och man säger, akta dig för det här, den här saken, vad det än är. Akta dig för det här vilddjurets märke. Om du tar emot det så kommer du att förlora ditt eviga liv. Men jag kommer inte berätta för dig vad det handlar om. Låter det som en kärleksfull Gud? Nej. Gud kommer att uppenbara vad det handlar om. Och om vi låter skrift tolka skrift så kommer det bli väldigt uppenbart vad detta verkligen handlar om. Många spekulerar. Den här filuren, han påstod sig ha 2 miljoner efterföljare. Han menade sig vara Kristus själv som hade kommit tillbaka. Och han sa att nu finns det ingen synd förresten, så ni kan göra vad ni vill. Och han var samtidigt antikrist, både Kristus och antikrist, sa han. Så en väldigt skum person, men han fick massor med efterföljare. Och han tatuerade in 666 på människor, för att det här var liksom märket som de skulle få. Och många tänker, kanske är det en tatuering som det handlar om. Kanske är det någonting sånt som ska, en streckkod eller någonting sådant spektakulärt. Vissa har spekulerat i att det kanske är något chip som man ska inoperera i kroppen. Och det finns sådana här chip, och då varnar folk och säger, akta er för det här chipet. Om ni tar emot chipet så kommer ni gå evigt förlorade. Men vänta nu här. Låt säga att polisen stormar in i någons hus och ger dem det här märket. Sätter en spruta i handen, så nu har de det här chippet. Kommer de att gå evigt förlorade på grund av det? Det verkar väldigt främmande från det här frälsning genom tro, eller hur? Som vi har lärt oss förut. Så hur fungerar det här? Är det verkligen ett litet chip som Gud varnar för det här? Uppenbarelseboken 13, vers 16 och 17 säger så här. Och det tvingar alla små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Om man tittar i vers 15 så står det att det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjuret till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild. Varenda gång man läser om vilddjurets märke så är det alltid kopplat till tillbedjan utav vilddjuret. Det har att göra med tillbedjan, inte om teknologi. Det handlar om vart ditt hjärta är på ett sätt. Och vad och vem som är din högsta auktoritet i ditt liv. Det här bildspråket om en, eller ja, jag kan nämna en sak för. En orsak, ett missförstånd som har gjort att folk har trott att det här är ett chip, är för att det handlar om att köpa och sälja. Och då tänker de, ja, det är någonting som man handlar med. Så man får ett chip och så går man och köper och säljer med det här chipet. Men står det att man handlar med märket? Om vi läser noggrant. Det står inte att man handlar med märket. Det står att de som inte tar emot märket kommer inte kunna köpa och sälja. Det handlar alltså om ekonomisk bojkott mot de som vägrar att ta emot det. Det är inte nödvändigtvis så att det är det här man handlar med. Faktum är att det här bildspråket är hämtat direkt ifrån Gamla testamentet. Och om vi låter skrift tolka skrift så blir det väldigt uppenbart vad det handlar om. I 5 Mosebok kapitel 6 så ser vi det här bildspråket. I 5 Mosebok kapitel 5 så ser vi de 10 budorden. Gud har precis sagt de 10 budorden. Och sen i kapitel 6 så säger han så här: dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Okej? Okay? Känner vi igen det? Tecken på handen eller på pannan. Så vad var det de skulle lägga i handen och pannan? Guds lag var det. Guds lag skulle de lägga i handen och pannan. Andra Mosebok 13:9. Det ska vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna, för att Herrens lag må vara i din mun. Ty med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. 5 Mosebok 11:18. Ni ska lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne och binda dem som ett tecken på er hand, och de ska vara som ett band till påminnelse på er panna. Gång på gång så ser vi det här bildspråket i Gamla testamentet, och vi vet att det handlar om att de skulle binda Guds lag i pannan och handen. Men vad betyder det? Skulle de ta de här bokstavliga stentavlorna och sätta dem runt handen eller pannan? Det skulle bli ganska jobbigt. Det fanns bara en uppsättning. Så vem skulle få dem? Vissa av judarna var finurliga, eller idag är ganska finurliga. Jag var där i Israel för några månader sedan. Och där ser man att de går runt där med, de har bundit någonting runt handen och runt pannan. En låda där de har stoppat in en textlapp. Och då menar de, ja, det här är det som Gud sa oss. Nu har vi uppfyllt de här kraven. Men var det så att Gud ville instifta en klädmode? Var det det han var ute efter? Jag tror inte det handlar om det. Jag tror att det handlar om någonting helt annat. Precis som vi läser här. Han vill att de ska vara i vårt sinne. Nu var sitter sinnet? Det sitter här, eller hur? Här vill han att vi ska ha det inne i våra tankar. Vi ska tänka på lagen. Vi ska ha det som en vi ska minnas hans lag. Och det ska vara i vår mun, står det. I handen. Det handlar om att vi handlar efter det. Att vi agerar efter vad Gud vill att vi ska göra. Så Gud ville helt enkelt att Israel skulle tänka på och hålla hans lag. Hålla hans bud. Det är vad det syftar på. Är ni med? Vi kan ju tänka, men vadå lagen? Ska vi hålla lagen? Är inte det lagiskt? Det var väl det Luther protesterade mot, att vi behöver ingen lag längre. Nej, det är inte riktigt det som han protesterade emot. Det är sant att våra goda gärningar kan inte frälsa oss. Det kan inte köpa oss fria ifrån synden. Och det var det som Martin Luther protesterade emot. Det är inte våra gärningar som kan omintetgöra våra synder eller förlåta våra synder. Det är bara Kristus som kan göra det, och hans nåd. När vi litar på honom. Men då kan man säga, sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Frågar Paulus. Och han säger nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Så Paulus var inte emot att man håller lagen. Och inte heller var Luther det. Han sa faktiskt att gärningarna, det var frukten utav vår frälsning, inte roten utav vår frälsning. Så vi håller Guds lag, eller vi lyder Gud rättare sagt, inte för att försöka förtjäna vår frälsning, men vi håller Guds lag för att vi är frälsta, för att han har förlåtit oss våra synder, och därför i tacksamhet till honom så vill vi lyda honom. Vi älskar honom. Eller hur? Någon som har köpt oss fria, som har betalat med sitt eget liv, skulle vi inte älska en sådan Gud? Tänk vilken underbar nåd han har visat oss. Och när vi älskar en sådan Gud och vi har sett hans stora kärlek till oss, då börjar vi älska honom och vi tänker, hur kan jag behaga dig Gud? Vad kan jag göra för dig? Och då vill vi lyda hans bud. Och det är en helt annan version. Och det är en del, det är frukten av sann frälsning och omvändelse. Ulrik Zwingli sa så här, en av reformatorerna: var helst det finns tro på Gud, där bor Gud själv. Och där Gud är, där finns en iver som driver på och tvingar människor till goda gärningar. Så den här ivern, den här kärleken till Gud, den kommer att driva oss till att jag vill göra goda gärningar. Och Jakob, han tar den här negativa aspekten, han säger att tron utan gärningar är död. Så å andra sidan, om du säger jag tror på Gud, men jag vill inte lyda honom, jag vill inte följa honom, då visar det någonting om din tro. Det visar att du har kanske inte fått börjat älska Jesus eller fått den här upplevelsen eller den här rättfärdiggörelsen, förstått vad han har gjort för dig. För om vi får det, om Jesus föder oss på nytt, då kommer vi vilja göra goda gärningar. Och tron utan gärningar är som sagt död. Vissa tror, eller Rom trodde då, att tro plus gärningar är lika med frälsning. Men det är fel. Det är inte så frälsningsekvationen ser ut. Vi kan inte lägga någonting till den tron för att få vår frälsning. Det är genom tro alena. Endast genom tro. Men man kan se det på det här sättet. Tro är lika med frälsning plus gärningar. Det är en bättre ekvation. För när vi tror så kommer vi att få uppleva frälsningen. Och då kommer vi också att göra goda gärningar. Så. Men vi tittar också på att den här makten. Vad vi ser då är att Guds lag. Gud vill att vi ska hålla hans lag. Men det finns en makt som inte vill att vi ska hålla hans lag. Hålla Guds lag. Och det är bland annat den här antikrist. Daniel 7:25 så står det att den ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och de ska ges i hans hand under en tid, tider och en halv tid. Så han vill förändra på Guds bud. Och sedan så vill han påtvinga människor sitt märke. Är ni med? I pannan och handen. Det är inte Guds lag i pannan och handen, utan nu är det antikrists lag, vilddjurets märke. Vi vet vem vilddjuret är. Det är den som vi tittade på, den romerska kyrkan som har ändrat på Guds bud. Och nu vill de påtvinga den lagen på människor. Och om de inte går med på det så kommer man inte få kunna köpa eller sälja. Den romerska kyrkan hävdar att påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar. Jag vill betona en aspekt här ikväll som den här makten har förändrats på. Och det har att göra med heliga tider. Vi såg det i den här texten. De ska förändra heliga tider. I Bibelns lag, i de 10 budorden, så finns det bara ett enda bud som har att göra med helig tid. Och det är sabbatsbudet. Andra Mosebok kapitel 20, vers 8-11. Säger det: tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor, men den 7:e dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Så han gjorde en tid helig. Och den här tiden, vi kan ju fråga oss vilken dag är det? Jo, det står att det är den 7:e dagen. Ja, men den 7:e dagen, vad är det för någon dag då? Ja, i alla tider så har 7:e dagen alltid fallit på lördag, ska jag säga. Idag i vår kalender så ser vi att söndagen räknas som veckans 7:e dag. Men så har det inte varit. Har det inte alltid varit. Det var 1973 så ändrades veckolayouten så att veckan började på en måndag. Och tidigare räknades veckan börja på en söndag. Och det är intressant, jag var och delade ut flygblad på Malmös gator för ett antal år sedan. Och så hittade jag gatunamn som var nämnda efter veckodagar. Som jag har en karta här, det syns inte så bra. Men du börjar här med Söndagsgatan, Sen har du Måndagsgatan, Tisdagsgatan, Onsdagsgatan, Torsdagsgatan, Fredagsgatan och Lördagsgatan som är den sjunde och den sista. Så det här bara visar att även i Sverige så var den sjunde dagen har alltid varit lördag. Förutom från 1973 när man av olika anledningar valde att ändra på det. Men betyder det att Gud ändrade sig bara för att myndigheterna ändrade vilken dag som var helig? Nej, Gud ändrar sig inte på den saken. Så är det fortfarande i så fall lördagen som är den sjunde dagen. Om man tittar på de olika språken i världen så ser man att ordet för lördag och sabbat är precis samma ord. Här är några av de språken, kroatiska, spanska, esperanto, grekiska, ungerska. Hur många kan ungerska här inne? Okej, vad är, stämmer det? Sombat. Och det är sabbat, eller? Det kommer från sabbaten. Ja? Bra, så jag inte säger fel. Ryska, sobota, indonesiska, sabtu. Du har franska, du har iranska, du har hebreiska. Massor med språk som ordet för sabbat är, eller ordet för lördag är sabbat. Även du har samma sak i tyskan och finskan har du lite hintar. När man tittar på onsdag. Jag bodde i Finland ett tag och där onsdag heter Keskiviikko. Någon som kan finska här? Nej. Keskiviikko betyder centrum utav viikko betyder veckan. Så mitt i veckan, precis som i tyskan, Mittwoch. Mitt i veckan betyder onsdag. Så om onsdag ligger mitt i veckan, vilken är då sjunde dagen? Ja, du kan räkna på det, det blir lördag som är sjunde dagen. Så vi ser de här hintarna. Vi vet att judarna, de har firat sabbat på lördag i urminnes tider. Och de har ansett att det var den heliga dagen. Att de bara skulle glömma bort den här dagen, det vore väldigt osannolikt. Det skulle vara som att alla judar i hela världen skulle samtidigt behöva försova sig en hel dag eller något sånt. Men det kan vi nog utesluta att det har hänt i historien. Så vi kan vara ganska säkra på att det är lördagen. Katolska kyrkan säger att det är lördag också. De säger att de har ändrat på den här dagen. Då står kyrkan däremot efter att ha ändrat på vilodagen från den judiska sabbaten som de kallar den. Eller den sjunde dagen i veckan till den första dagen i veckan gjorde att det tredje budet, eftersom de plockat bort det andra så blir det tredje budet, syftar till söndag som den dag som ska helighållas som Herrens dag. Så de menar vi har ändrat på den här heliga tiden. Gud sa att det var lördag, det var sabbat, det var det som var den heliga dagen för judarna. Men nu har vi ändrat den och vi har sagt att det är söndag istället. Om man tittar i deras katekes så kan man se frågorna här. Fråga vilken dag är sabbatsdagen? Katolska kyrkan säger lördag är sabbatsdagen. Fråga varför firar vi söndag istället för lördag? Svar, vi firar söndag istället för lördag för att den katolska kyrkan överförde högtidligheten från lördag till söndag. Så de menar att det här är vår tradition. Traditionen står över skriften. Och även om skriften säger en sak så kan vi ändra på detta. Men traditionen om sabbat är ju faktiskt ännu äldre än den katolska kyrkan. Den går helt tillbaka till skapelsen. När Gud på sjunde dagen hade fullbordat sitt skapelseverk. Då står det att han vilade på den sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Typ på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Många menar att sabbaten den är en judisk institution. Det är någonting som bara judarna fick. Men här, hur många judar fanns det i skapelsen? Det fanns inga judar alls. Det här var innan synden ens kom in i världen. Det fanns inte ens någon synd i världen. Och då blev sabbaten en helig dag. Så hur många här är avkomliga till Adam och Eva? Varenda en. Alla människor på jorden sägs vara det enligt Bibeln. Så därför så kan vi förstå att den gäller även oss. Jesus själv är vårt exempel. Och han firade sabbaten väldigt tydligt. I Lukas kapitel 4, vers 16 så står det att han kom till Nasaret där han hade vuxit upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften. Så Kristus, han kom till jorden, han levde på människors villkor och han firade sabbat. Hör och häpna. Han gick till synagogan och det var inte bara något han gjorde en gång eller två gånger. Men han brukade göra det. Han hade det som vana att komma till deras kyrka då på sabbaten. Han, många trodde att Jesus kanske skulle förändra på den här lagen och säga nej, men nu tar vi en ny dag istället för att det blir bättre, så det har skett så mycket dåligt med den förra dagen. Men det gjorde han inte. I Matteus kapitel 5 så säger han så här: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen, säger jag er, innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Jag hade några välmenande kristna som berättade för mig att ja, Jonathan, det är sant, Jesus kom inte för att upphäva lagen, men han kom för att fullborda den, och det betyder i princip samma sak. Men om vi tittar på den här texten då, om vi skulle ersätta fullborda med upphäva, så skulle Jesus säga så här: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna, jag har inte kommit för att upphäva utan för att upphäva. Låter det vettigt? Nej. Så vad en fullborda betyder, så betyder det verkligen inte upphäva. För att det ställs i kontrast till det, eller hur? Så himmel och jord, hur många har sett himmel och jord idag? Himmel och jord, om det finns, så betyder det att inte minsta prick i lagen skulle ha ändrats. Jakob säger att den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Vi kan inte välja och vraka, vi kan inte säga, ja men det här budet tycker jag inte om. Jesus sa faktiskt, om vi fortsätter läsa där: den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Så vi kan tycka, ja men sabbaten, det är det minsta av alla buden, det är det mest obetydliga. Så det kan vi säga att folk inte behöver hålla. Men det stämmer inte. Jesus säger att alla buden gäller. I Matteus kapitel 28 så ser vi att Jesus firade sabbat även i graven. Han dog på en fredag, eller hur? Och sedan vilade han i graven fram till uppståndelsen på söndag, där han började arbeta igen. Så både i skapelsen, när Jesus skapade världen, så vilade han på den sjunde dagen. Och när han frälste världen, så vilade han på den sjunde dagen. Mycket spännande. Och vi ser att det var dagen efter sabbaten som han uppstod. Klart och tydligt så ser vi att sabbaten måste vara lördag. För hur kan, eller många kristna menar att det är den första veckodagen som vi ska fira, eftersom Jesus uppstod på den dagen. Men Bibeln säger att sabbaten är dagen före uppståndelsedagen. Och det finns inget bud i Nya testamentet om att nu ska vi börja fira Herrens uppståndelsedag. Snarare så sa Jesus så här till sina lärjungar. Han sa att be att ni ska slippa fly på vintern eller på sabbaten. Han pratade om Jerusalems förstöring år 70 efter Kristus. Så i 40 år så bad lärjungarna: snälla Gud, låt oss slippa fly på sabbaten. Varför? För sabbaten var fortfarande en helig dag efter att Jesus hade dött på korset, eller hur? I Apostlagärningarna så ser vi att Paulus, han reser runt, och varje sabbat så förde han samtal i synagogan och övertygade både judar och greker. Så det var inte bara judarna som firade sabbat, utan även de hedna kristna. Vid ett tillfälle så hittar de ingen synagoga att gå till, ändå så samlas de och tillber på den dagen. Det står: på sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. Så de sökte upp ett böneställe ändå. Vi ser att den tidiga kyrkan firade sabbat. Och det har vi även historiska citat som bekräftar. Från apostlarnas tid, säger John Lay, fram till kyrkomötet i Laodicea fortsatte den judiska sabbaten, som man kallar den, att helighållas. Vilket kan bevisas från många författare, trots kyrkomötets påbud mot att göra det. Så man fortsatte att fira sabbaten helig. Men det som började hända var att sabbaten började betonas ner, den började nedvärderas. Man sa så här, eftersom, ja, grejen var den här: judarna hade ju förföljt de kristna, eller hur? Och plötsligt så blev det, efter Bar Kokhba upproret som judarna gjorde när de blev skingrade, Så blev de förföljda utav den romerska staten. Och därför så ville de verkligen ta avstånd ifrån judendomen. De ville på något sätt skilja sig eller separera sig ifrån den. Och det här gjorde att det blev en frestelse för dem att också byta helgdag. Eftersom judendomen var så starkt förknippad med sabbaten. Och de resonerade så här, när det är Sylvester den första. Om varje söndag ska firas glädjefullt av kristna på grund av uppståndelsen, så borde varje sabbat på grund av begravningen hedras som en förolämpning av judarna. Så ni ser här, det var man tyckte inte om judarna, och därför så började man att nedbetona sabbaten också. Var kom söndagen ifrån då? Jo, vi läser. Arthur Stanley säger att bevarandet av det gamla hedniska namnet Dies Solis, eller söndag, som den veckovis infallande kristna högtiden, beror till stor del på föreningen mellan hedniska och kristna åsikter. Det hände i samband med att den första veckodagen rekommenderades av Konstantin till sina undersåtar, både hedniska och kristna, som solens ärevördiga dag. Så kejsar Konstantin kommer in där och han ser att jag har massa hedniska personer i mitt rike, jag har massa kristna personer i mitt rike. Jag kommer på en bra idé. Vi förenar kristendomen och hedendomen här på ett sätt. Och vi säger att söndagen blir en kristen högtid. Och det är många som erkänner det här, Edward Hiscock på 1800-talet säger så här: det är oerhört tråkigt att söndagen anlände brännmärkt med hedendomens stämpel, döpt med solgudens namn, och när den antogs och helgades av det påvliga avfallet och efterlämnades som ett heligt arv till protestantismen. Det var alltså från hedendomen man fick söndagen. Det fanns ingenting om det i Bibeln. Kyrkomötet i Laodicea 364 efter Konstantins tid tog ett väldigt starkt ställningstagande emot sabbatsfirare. De sa att kristna får inte judaisera genom att vila på sabbaten. De får inte. Så Konstantin, han utfärdade en söndagslag som sa att ni får inte arbeta på söndagen. Men här går de ett steg längre. De sa att ni får inte vila på sabbaten heller. Kristna får inte judaisera genom att vila på sabbaten, utan de måste arbeta på den dagen och istället ära Herrens dag, alltså söndag. Om de kan ska de vila då som kristna, men om man kommer på någon med att judaisera, låt honom vara förbannad från Kristus. Så på det här sättet så försökte man skrämma folk bort ifrån sabbatsfirande. Men det var svårt, för människor fortsatte att fira sabbat ändå, ända fram till 600-talet och 700-talet. Efter Kristus så fanns det fortfarande väldigt många sabbatsfirare. Så katolska kyrkan fick då ta itu med hårdhandskarna. De förföljde en del personer som gjorde det. Men en annan sak som de också kom på var att de hittade ett brev som hade ramlat ner från himlen. Tror det eller ej. Men på 800-talet så kan man läsa om Jesu epistel som ramlade ner på en munks... När han höll mässan där så ramlade ett brev ner där som han hittade. Och det var från Jesus Kristus själv, sägs det. Och här står det då: därför är det så, genom dessa befallningar, att Gud fordrar att söndag ska helighållas. Eftersom Guds eget finger har skrivit det budet till människor. Vänta nu här. Har Guds finger skrivit det till människor? Han skrev inte något om söndagen, han skrev om sabbaten. Okej. Okay. Så att de varken ska jobba eller utföra tjänstarbete på söndagen. Och sen så lade de till i det här brevet: oavsett vilka slags plågor och oroligheter som har kommit in i världen, så har de kommit på grund av överträdelsen av söndagsfirande. Så den här vidskepliga massan som trodde att det här var verkligen från Gud, att de tänkte, oj, vi måste sluta att fira sabbat, vi måste börja fira söndagen. Och på det här sättet så blev söndagen etablerad som en tradition som fortsatte och fortsatte. Dock så fanns det sabbatsfirare. Det har alltid funnits sabbatsfirare runt om i världen. Kristna sabbatsfirare. I de keltiska kyrkorna så firade man sabbat. Det verkar ha varit sed, skriver James Moffat, i de tidiga keltiska kyrkorna på Irland och Skottland att fira lördagen, den judiska sabbaten, som en vilodag från arbete. De följde det fjärde budet bokstavligt på den sjunde veckodagen, den dag som Herren låg i graven. Så det fanns många sabbatsfirare runt om i världen ändå. I Norge så är det intressant, de hade ett kyrkomöte på 1400-talet. Och där säger de så här: den första saken angår upptäckten av helighållandet av lördagen. Det har påträffats av ärkebiskopen i Öre att man på olika platser i riket har dristat sig att anta och hålla lördagshelg. Det är strängligen förbjudet, heter det i kyrkolagen, att någon skulle hålla eller införa helgdagar utanför de som, utanför de som påven, ärkebiskopen eller biskopar har fastställt. Så de hade problem med dessa sabbatsfirare som hela tiden ville hålla Bibelns vilodag istället för påvens vilodag. Hussiterna i Böhmen var också några som firade sabbat. Står att Erasmus vittnar om att dessa böhmer till och med så sent som på 1500-talet inte bara firade sjunde dags sabbaten noggrant, utan de kallades också sabbatarier, skriver Robert Cox. Så det fanns många som firade sabbat. Och när reformationen startade så mötte faktiskt även Martin Luther det här fenomenet. Det är inte många som känner till det. Men det finns en man som hette Karlstad. Hur många känner till Karlstad? Han var en av de stora reformatorerna faktiskt i början. Han hjälpte Luther. Han var en mycket god vän till Luther. Men de gick lite olika vägar. Jane Andrews skriver så här: Karlstad insisterade på att förkasta allt i katolska kyrkan som inte auktoriserats i Bibeln. Luther var beslutsam om att behålla allt som inte uttryckligen fördömdes. Så de hade lite olika synvinklar, och Karlstad blev mer radikal i den bemärkelsen. Och han hamnade på sniskan med Luther också. Men ja, så de samarbetade inte så mycket senare tid. Därför har vi inte hört så mycket om Karlstad. Men i början så var de väldigt tajta vänner. Men Karlstad skrev många saker till Luther. Och en sak han skrev om var sabbaten. För han började faktiskt fira sabbaten på lördag. Och han skrev till Martin Luther. Och Luthers svar finner vi här. Han säger: sannoliken, om Karlstad fortsätter att skriva om sabbaten så skulle söndag behöva ge vika. Och sabbaten, det vill säga lördag, måste helighållas. Han försöker göra oss till judar i allt. Och vi måste snart bli omskurna. För det är sant, och kan inte förnekas, att han som anser att det vara nödvändigt att hålla en av Moses lagar och håller den som Moses lag måste anse det nödvändigt att hålla dem alla. Känner ni till att Martin Luther skrev en del hemska saker om judar? Han tyckte inte speciellt mycket om judarna. Han hade försökt evangelisera till dem först, men så misslyckades han och då började han skriva ganska hemska saker. Och jag tror att det här färgade honom i sin inställning också till sabbaten. Det är min egen spekulation. Men han tyckte inte om det här att vi skulle bli judar genom att hålla sabbaten helig. Så Martin Luther förkastade sabbaten. Och då kan vi tänka, är Martin Luther förlorad? Jag tror inte nödvändigtvis det. Vi ska titta på det lite senare. Men det är inte min sak att döma. Men en sak som är mycket intressant är varför reformationen avstannade. För det var så att katolska kyrkan, de startade någonting som kallades för motreformationen. De hade det här mötet i Trient under många år för att försöka klara ut den här krisen i kyrkan. För alla lämnade katolska kyrkan och blev protestanter. Så de ville försöka hindra det här på något sätt. Och de samlades till det här mötet, men faktum är att mötet började att diskutera om frågan, ska vi faktiskt förkasta traditionen och hålla skriften alena så som protestanterna lyfter fram? Är det kanske det som är det rätta egentligen? Och det här började de fundera på. Och emot reformationen i Trient så säger de så här: påvens delegater skrev till påven alltså och sa att det fanns en stark tendens i kyrkomötet att åsidosätta kyrklig tradition och stå för Bibeln alena. Så det var många av påvliga delegaterna där som tänkte, men vi kanske ska satsa på det här med reformationen ändå. Och efter att man har hållit 16 sammanträden så trädde en man fram, så fick Gaspar del Fosso, ärkebiskop i Reggio, opinionen att vända till fördel för kyrkans tradition. I sitt öppningstal det 17:e sammanträdet den 18 januari 1562 sade han följande, och lägg märke till hans resonemang om varför vi ska acceptera traditionen, att den är lika mycket värd som skriften eller att den till och med står över skriften. Sabbaten, säger han, den mest härliga dagen i lagen har blivit ändrad till Herrens dag. Dessa och andra liknande saker har inte upphört i kraft av Kristi undervisning, utan har ändrats genom kyrkans auktoritet. Och det här blev det avgörande. De sa att protestanterna är ju inte konsekventa, för de firar ju inte sabbaten. Johan von Eck, som var med i motreformationen, han sa: om katolska kyrkan har fått makten att ändra Bibelns sabbat till söndag och befalla söndagsfirande, varför skulle den då inte också ha den makten rörande andra dagar som juldagen, trettondagen, jul och så vidare? Om ni utelämnar dem senare och vänder er bort från kyrkan till skriften alena, så måste ni hålla sabbat med judarna som har firat sedan världens begynnelse. De var väldigt klarsynta. De sa: här är vårt trumfkort, här är vårt argument, det här bevisar att vi har auktoriteten. Vi har makten att kunna instifta helgdagar. På 1800-talet så sa de: vett och sunt förnuft kräver accepterandet av ett av dessa alternativ, antingen protestantism och helgandet av lördag eller katolicism och helgandet av söndag. En kompromiss är omöjlig. De spetsar verkligen till det här och säger att det här är kärnan. Står ni för skriften alena, bevisa då det genom att fira sabbat. Om ni helgar söndagen, så erkänner ni att kyrkan har auktoritet att ändra på Guds bud. Vad är Roms auktoritetsmärke? De har förändrat sabbaten, så det är den här förändrade lagen som de vill påtvinga människor. Om man ska specificera det, så är det just sabbatsbudet, förändringen av sabbatsbudet, som utgör det märke, deras auktoritetstecken, som de vill visa för världen att de har makt över Guds ord. Fråga: hur bevisar du att katolska kyrkan har makt att påbjuda festdagar och högtider? Svar: genom att förändra sabbaten till söndag, vilket protestanterna godkänner, eftersom de genom att helighålla söndag erkänner kyrkans makt att införa festdagar och förklarar det som synd att bryta dem. Så katolska kyrkan säger: ja, julen är helig, den här påsken är helig, de här andra dagarna, de är heliga dagar, och ni får inte arbeta på de dagarna. Ja, varför säger protestanterna? Det finns ingenting i skriften om det. Ja, men det finns inget om skriften om sabbaten heller. Eller förlåt, om söndagen. Men den arbetar ni inte på. Så det här utmanar de protestanterna med. Kyrkan står över Bibeln. Och denna överföring av sabbatsfirande är bevis på den saken. De menar att kyrkan har makten över Bibeln. Självklart hävdar katolska kyrkan att förändringen var hennes verk, och den är ett märke som visar hennes kyrkliga makt. De går så långt till att säga att den kanske mest vågade saken, den mest revolutionerande förändringen som kyrkan någonsin gjort, hände under det första århundradet. Den heliga dagen, sabbaten, ändrades från lördag till söndag. Herrens dag blev vald, inte grundat på någon anvisning noterad i skriften, utan på kyrkans uppfattning av sin egen makt. Människor som tycker att skriften ska vara den enda auktoriteten. Hur många tycker att skriften ska vara den enda auktoriteten? Martin Luther tyckte det också, andra tyckte det. Men om den här enligt katolska källor själv, så säger de att tycker ni att skriften ska vara den enda auktoriteten, borde logiskt sett bli adventister och helighålla lördagen. Men vilka är adventister? Det här är en adventkyrka vi befinner oss i. Det är en grupp som faktiskt firar sabbat på lördagen. De går i kyrkan på den dagen. Så han menar att det här är det som man logiskt sett borde bli. Och det var inte jag som sa det, det var det här, den här katolska prästen som tyckte så. Men jag är benägen att hålla med. Det här är deras förändring, deras märke. De har förändrat heliga tider och lagar. Och sen så säger de till världen här, acceptera vår lag i din panna eller din hand. Inte Guds märke i pannan eller handen, men vilddjurets märke i pannan eller handen. Och det handlar alltså om en auktoritetsfråga. Vems bud vill vi lyda? Vill vi lyda Jesus bud? Eller vill vi lyda antikrists bud? Vem är det vi vill tillbe? Vem är den högsta auktoriteten i våra liv? Är det Gud? Eller är det mänskliga traditioner i form av kyrkan? Det kommer en tid. Jag vill bara poängtera det här. Även om jag menar att söndagen är vilddjurets märke, så menar jag inte att alla som går i kyrkan på söndag nu har vilddjurets märke. Det stämmer inte. Personer som de vet inte bättre. De följer en tradition för att de har gjort det i alla tider. De har trott att det är Guds vilja. Gud kommer inte döma dem för det de inte har känt till. Men när vi vet bättre, varför inte följa Kristus? Om vi säger att nej, jag vill inte följa Kristus, så visar vi att vi har en annan auktoritet i våra liv. Det är någon annan vi älskar högre, någon som vi sätter som mer värdefull än Kristus. Det kommer en tid när ingen kommer kunna köpa eller sälja om man inte går med på att helga söndagen. Precis som under Konstantins tid när det var en söndagslag som instiftades. Och i kyrkomötet i Laodicea när man förbjöd människor att vila på sabbaten. Det kommer igen enligt profetiorna. Det kommer en upprepning. Gud har ett tecken. Han säger om sabbaten, Israels barn ska hålla sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund. Det är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn. Typ på 6 dagar gjorde Herren himmel och jord, men på 7:e dagen upphörde han med sitt arbete och vilade. Det var en påminnelse, en veckovis infallande påminnelse om att Gud är vår skapare. Varför? För när vi går i kyrkan på sabbaten eller vilar från vårt arbete då, så funderar vi på varför gör vi det? Ja just det, vi gör det för att Gud gjorde det när han skapade världen. Ja just det, vi gjorde det för att Jesus gjorde det när han frälste världen. Så vilade han på sabbaten. Det blir en påminnelse. Gud vill ha ett folk som håller hans bud och har tron på Jesus. Jag vill avsluta med det här citatet från John Robinson. Han fortsätter att säga, den här puritanska ledaren som tog farväl av sin församling. Han sa så här: jag kan inte nog beklaga tillståndet inom de av reformationens församlingar som har kommit till en viss punkt i religionen men inte vill gå längre än reformationens ledare gick. Man kan inte få lutheranerna att gå längre än till det som Luther fann. Ni ser att kalvinisterna sitter fast där den store mannen lämnade dem, trots att han inte såg allting. Det är ett sorgligt tillstånd som vi i hög grad beklagar. Även om dessa män var brinnande och lysande ljus på sin tid, kunde de ändå inte tränga in i allt Guds råd. Och om de levde nu skulle de vara lika villiga att ta emot större ljus som de var att ta emot det ljus de först fick. Vi ärar reformatorerna. Inte genom att nödvändigtvis tro exakt som de trodde, men genom att besjälas av samma anda som dem. Att vara villiga att följa Bibeln alena, de principerna som de lyfter fram. Martin Luther förkastade sabbaten. På den tiden var inte det testfrågan för världen. Men i ändens tid så kommer Gud att ha ett folk som håller hans bud. Och det här kommer att bli en avgörande fråga. Vems sida vill du stå på i den här konflikten? I Uppenbarelseboken 14:12 så har vi just det här folket. De heligas uthållighet som håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Ställ dig själv frågan, vem är min auktoritet i mitt liv? Vem har jag som högsta norm? Och du kanske säger, men jag firar sabbat. Det är bra. Men kanske det finns andra områden i ditt liv där du sätter mänskliga åsikter, mänskliga traditioner före vad skriften faktiskt säger. Utmana dig själv till att tänka på de här sakerna. Kanske har du fått upp några funderingar angående det här. Det finns en liten lapp här som vi har delat ut. Och fyll gärna i den. Och ni ser att det finns också där att jag önskar få mer bibelundervisning. Önskar du att veta mer om dessa saker, kryssa i det. Och vi tar gärna kontakt med dig och tittar mer på det. Kanske har du fler frågor, vi har inte lyckats ta upp frågorna här. Men jag vill utmana dig till att göra det. Och jag vill utmana dig till att ta de här sakerna på allvar. För det kommer en tid snart. Och om vi ska kunna stå redo när den tiden kommer, så måste vi börja öva redan idag. Om man har en tenta, så börjar man inte öva för tentan dagen innan, eller hur? Utan vi behöver förbereda oss innan. Idag behöver vi lyda Gud. Om vi inte kan lyda Gud när allt är frid och fröjd, vad får du så tro att det ska kunna ske när vi inte kan köpa eller sälja eller när vi till och med hotas till livet? Låt oss följa Gud. Inte för att förtjäna vår frälsning, men för att vi älskar honom och för att han har friköpt oss. Vad säger ni? Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du har berört våra hjärtan och talat till oss. Utmanat oss. Och Herre, hjälp oss att vara trogna dig i smått och i stort. Det är min bön i Jesu namn. Amen.